Här går en livsdröm i uppfyllelse.
You must take the A-train to go to Sugar Hill way up in Harlem.
Sångstjärnan Alice Babs sjunger med en av jazzens största kompositörer och bandledare, pianisten Duke Ellington och hans orkester, i hans mycket kända sång Take the A-Train i svensk television 1963. Det här är ett ögonblick som Alice Babs har drömt om i nästan ett kvarts sekel. Och här inleds också ett vackert och förtroendefullt samarbete dem emellan, där hennes stora röst ska bli ovärderlig i hans utsökta tonmåleri. Alice Babs hade ett häpnadsväckande stort röstomfång, upp till 4 oktaver om så krävdes, och en enastående improvisationsförmåga. I det här programmet av och med mig Berit Nygren får ni höra om Alice Babs musikaliska livsresa. Alice Babs dotter Titti Sjöblom berättar.
Hon var ju tidig att snappa upp den här nya musiken i USA som ännu inte hade kommit till Sverige. Jazzmusiken och swingmusiken. Och hon spisade Duke Ellington ungefär som jag på 60-talet spisade Beatles. Vi hade en hel vägg full med LP-skivor. Och den allra längsta raden, det var Ellington-skivor. Och jag tror mamma kunde alla de här. Alltså hon sjöng ju och hon älskade inte bara låtarna som, alltså, när jag lyssnar på Beatles, då sjöng jag ju med. Men mamma, hon lyssnar ju verkligen på musiken, på harmonierna. Och hon hade ju en dröm sen hon var liten, att få sjunga med Duke Ellington. Men det är ju ungefär, ja, som en sån där dröm. Jag ville bli vokalist i The Beatles också. Men det är ju sånt där som man säger.
Men när Alice Babs får det där telefonsamtalet som ska leda till att hennes dröm blir sann, är en fullfjädrad sångerska som hänger av sig förklädet där hemma. Telefonsamtalet kom lägligt, inte minst för att hon, violinisten Sven Dasmussen och gitarristen Ulrik Neumann tidigare samma år hade löst upp deras gemensamma trio Swedanes.
De hade en USA-karriär som skulle fortsatt i 10 år- om de hade gjort alla jobb som alla producenter ville att hon skulle medverka i. Eller de tre, för de blev ju så populära. Men då insåg ju de, både Ulrik Neumann, Sven Dasmussen och mamma, att ska vi göra det här, då måste vi bosätta oss i USA. Och det ville ingen. Så de sa upp gruppen. Det var enda chansen att komma ur den cirkus som startade. Så mamma var hemma. Var ju egentligen hemmafru och visste inte riktigt åt vilket håll hon skulle gå. Men det också som var hemligheten som gjorde mamma så glad, för att hon har ju alltid odlat sin röst och tagit sånglektioner. Hon har alltid resonerat sådär att om någon ringer mig någon dag så ska jag vara beredd. Så hon var hemma, hon var ledig, hon var i toppform i rösten. Och så ringer de och vill att hon ska sjunga med Duke Ellington. Det är ju bara helt makalöst.
I'll try to tell you often, dear, how much I really care. I'll sing a song, it can be wrong. You are the one I care for. When I'm at you, the skies are changed to blue. My troubles quickly fade away.
I would like to sing a song av och med en 17-årig Alice Babs. Det är en mycket musikalisk flicka som föds i Kalmar den 26 januari 1924 med en röst som bara väntar på att tas i bruk. Hon heter Alice Hildur och är första barn till Chang och Hildur Nilsson. Chang försörjer sig och familjen som pianist och Hildur sjunger mycket med sina barn, improviserar och lär Alice bland annat att ta ut andra stämmor. Ja, sången blir tidigt Alice livsmelodi och hon lyssnar på all slags musik. Sitt första offentliga framträdande gör hon som 10-åring i Västervik där hon växer upp. Och en av hennes första kommersiella framgångar var Jodlarflickan. I en intervju från 1981 berättar Alice hur hon inspirerades till att börja jodla genom sångduon Du och jag, som hade jodling som specialitet.
Det var Du och jag, flickorna, som fick mig till det genom att jag hörde en inspelning på radio. Och det hörde jag på väg till och från skolan genom ett öppet fönster. Och plötsligt så fick jag för mig att det där ska jag väl kunna göra.
Hon är som solen och råp upp till Alpernas topp. Ollareri, ollareri, ollareri. Utan snötoppen krönt, men i dalen så grönt. Ollareri, ollareri, ollareri.
Jodlarflickan med Alice Babs tillsammans med Leon Liljekvists orkester från 1939. Då har familjen flyttat med henne till Stockholm för att hon ska få möjlighet att utvecklas musikaliskt. Hon studerar på Stockholms högre allmänna läroverk, har fått namnet Babs som artistnamn av en Dagmar Sandström som äger en inspelningsstudio. Hon är såld på sin ungdomsmusik Swingen och hon söker sig till Stockholms grammofonaffärer. Någon egen grammofon hade hon inte förrän hon själv hade börjat göra inspelningar, berättar hon i intervjun från 1981 med min före detta P2-kollega Kalle Fridner.
Jag bodde praktiskt taget när skolan var slut på en sån här grammofonaffär. Jag fick till och med hjälpa till när de hade väldigt mycket att göra, för snart så lärde jag mig ganska mycket om skivorna. Och där fick jag ju upp mitt stora intresse både för Ella Fitzgerald och för Duke Ellington. Och Louis Armstrong.
Försökte du att efterlikna de här berömdheterna på den tiden?
Ja, omedvetet gjorde man väl det. Men i varje fall så kände jag att det var möjligt att vara, kanske inte lika bra, men i varje fall någonting i den riktningen. Jag kände att det fanns inom mig.
Duke Ellington hörde hon på skiva som 12-åring i Västervik. Och 3 år senare hör hon Duke Ellington, hans orkester och sångerskan Ivy Anderson på Stockholms konserthus. Där framför han bland annat sin nyskrivna hyllning till Sverige, Serenade to Sweden. Det är samma sång som han och hon ska komma att spela in tillsammans ett kvarts sekel senare. Men det vet förstås ingen av dem då. Men där och då börjar Alice att drömma om att en gång få sjunga med honom. Det är den 29 april 1939 och hans 40-årsdag. Och 3 månader efter hennes 15-årsdag.
Det var en stor upplevelse, någonting som jag aldrig glömmer. Då önskade jag nog att jag skulle fått stå där uppe på scenen och, istället för Ivy Anderson. Och jag förstod hur lycklig hon måste vara att sjunga med en sån orkester. Så det blev ju en hemlig dröm.
Vilket gjorde mest intryck på dig, att det kom ett berömt amerikanskt jazzband på besök eller musiken?
Nej, det var musiken. Jag hade ju naturligtvis reda på vilka de var, men det var inte så mycket det, utan det var ju den fantastiska upplevelsen av att få se en stor orkester på konserthusets stora scen. Och det var den första jazzkonserten som jag överhuvudtaget fick uppleva.
Alice får också hjälp att komma backstage och gratulera Edward Kennedy, som han egentligen heter i förnamn, på födelsedagen. Den som hjälper henne att komma dit är för övrigt jazzskribenten Nisse Hellström, som samma år startar jazztidskriften Estrad. Och 10 år senare ska dra ihop en orkester med flera av Sveriges bästa jazzmusiker och Alice på sång och göra succé med den orkestern i Paris. Men dessförinnan ska det hända mycket i Alice liv.
Det var en gång en skola med en lärare som han var så våldigt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett våld. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot sig och reste sig och sa: swing it, maestern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi var glad och fria, ni kan inte låta bli med all energi. Och swing it, maestern, swing it.
1940 slår hon igenom med Buller och Bång i sin första filmroll i Swing it, maestern. Där spelar hon den 16-åriga Inga Danell som sjunger jazzlåtar i klassrummet med pekfingret i luften. Vilket inte uppskattas av skolans ledning. Det gjorde heller inte alla i det svenska samhället. Swingsångerskor som Alice Babs kallades av vissa för slynor. Och vissa trodde bestämt att den här flugan snart skulle vara över. Att swingmusiken skulle vara ute, men först 10 år senare, i början av 50-talet, skulle också påverka Alice. Men där var hon inte än. Alice Babs blev swingstjärna och ungdomsidol, och fram till slutet av 50-talet gjorde hon ungefär en filmroll om året. Men att synas på vita duken var inget hon satsade på.
Nej, jag har aldrig bett att få göra en enda film. Utan de har kommit och tyckt att de skulle kunna utnyttja mig i filmen. Och då har jag sagt att kom ihåg att jag är ingen skådespelerska, jag är sångerska. Men vill ni slita med mig och försöka få någonting ut av mig så ska jag samarbeta. Och det gjorde jag.
Signaturmelodin till filmen Vårat gäng från 1942 med Alice Babs och Seymour Östervalls orkester. I början av 40-talet träffar den då 17-åriga Alice Nils Ivar Sjöblom som ska bli hennes livskamrat och stora stöd i livet. Och hon börjar också att spela med pianisten Charlie Norman och andra. Jazztidskriften Estrad utlyser en tävling om landets bästa musiker. Och våren 1949 undrar dess redaktör Nisse Hellström om Alice skulle vilja åka till Paris och framträda på en internationell jazzfestival tillsammans med pianisten Reinhold Svensson, trumpetaren Gösta Törner, klarinettisten Putte Wickman, altsaxofonisten Arne Domnerus, tenorsaxofonisten Carl-Henrik Norin, kontrabassisten Simon Brem och trummisen Sven Bollhem.
Ja, jag vet inte varför musikerna blev utvalda. I mitt fall så berodde det väl kanske på att det fanns inte så många sångerskor att välja på. Och jag var ofta den som vann de här favorittävlingarna när de hade Estrads elitorkester och sådana saker. Och jag väntade då min dotter Titti och var uppe i fjällen när Nisse Hellström som var bas för det hela ringde och frågade om jag ville åka till Paris och sjunga med de här pojkarna. Ja, så jag kan ju inte, jag väntar ju barn. Jag var väl i drygt fjärde månaden så det började synas på mig. Ja, men det tycker fransmännen bara är trevligt, sa han. Det skulle inte vara något hinder. Men ja, jag tyckte okej, om du säger det och så ska jag väl försöka då. Men sen så var det finansieringen av det hela. Vi var ju tvungna att göra en väldig massa konserter för att få råd att betala resan. Vi fick mig nästan stå för själva i och med detta. Men det var ett så pass unikt tillfälle och jag tyckte verkligen att jag ville vara med. Så jag ställde upp helhjärtat för det där. Vi gjorde konserter i Malmö och vi gjorde konserter i Göteborg.
Sugar, I call my honey my sugar. And never maybe my sugar. That sugar baby of mine. He's special Russian. Funny, he never asks for my money. All that I give him is honey. And that he can spend any time. I'll make a million trips to his lips if I would ever be. Because he's sweeter than chocolate candy to me. Ah, oh, sugar, I never cheat on my sugar. I'm just sweet on my sugar. That sugar baby of mine. Yeah.
Thank you.
Sugar med Alice Babs och de andra i den elitorkester av jazzmusiker som Nisse Hellström tog med till Paris internationella jazzfestival 1949 för att tävla. Ja, för att tävla. Och de vann. De blev mycket väl mottagna i Paris, berättar Alice i intervjun från 1981.
Vi hade varit mycket nervösa, för vi hade faktiskt stått och lyssnat på orkestrar som blev direkt utbuade. De tog fram leksakstrumpeter och saxofoner och förde jätteoväsen när de inte gillade någonting. Och det var riktigt bra nummer som de inte tyckte om. Nej. Så det var en skärrad orkester som satte igång där.
Men det blev alltså succé.
Det stod ju i tidningarna dagen därpå, som vi på knagglig franska försökte att översätta, att vi hade smält isberg.
Ungefär samtidigt växer en ny form av jazz fram. Beboppen, som med sin avancerade harmonik bidrog till att jazzen blev mer för lyssning än för dans som i swingmusiken. Och då inleddes en ny period i Alice Babs liv.
Ja, jag hade väl varit inne på att försöka sjunga lite visor emellan. Genom att jag var ute och reste väldigt mycket i folkparkerna och sjöng för hela familjen, så tyckte jag att det skulle inte bara vara för ungdomarna då, min egen ålder, utan jag visste ju att det var mamma och pappa och mormor och morfar som var med också, farmor och farfar och barn och i alla åldersgrupper. Och det gjorde att jag ville också visa det i mina program. Men det accepterades inte alltid utav kritiker. Utav publiken, ja. Men inte de som recenserade, därför de tyckte de swingiga visorna, det ska hon hålla sig till. Men det andra, det tyckte de att det kunde andra göra bättre. Och det är mycket möjligt att de kunde. Men jag tror att det var väldigt nyttigt att jag ville utvecklas helt enkelt. Och när jag då inte tyckte att jag fick det här hemma, så åkte jag till Tyskland till exempel, där de inte hade någon förutfattad mening om vad jag skulle sjunga. Och det var nyttiga år. Och då upptäckte jag ju också att det var väldigt mycket jag inte kunde. Så jag satte mig mer eller mindre på skolbänken och jag tog sånglektioner. Började ganska tidigt på 50-talet med det.
Det hade du hållit upp med några år då?
Ja, det hade jag gjort. Jag hade försökt en del olika lärare, men jag tyckte inte någon förstod min särart. Alltså att jag skulle sjunga jazz och swing och parat då med vissång. Och tills jag hittade Ragnar Hultén, som är professor Ragnar Hultén, som helt förstod mig.
Baritonsångaren och sångpedagogen Ragnar Hultén på Kungliga Musikhögskolan. Alice Babs sjöng faktiskt också bebop och cool jazz.
Jag var väldigt intresserad av Dizzy Gillespies musik och Charlie Parker och alla dem. Men det är klart att det var så pass avancerat så inte ens publiken kunde riktigt hänga med. Och sen hade jag ju mina rötter så väldigt mycket i den här mera bluesiga jazzen. Och ja, det blev det mera.
På 50-talet blev det mycket slagers för Alice. 1954 fick hon och pianisten Charlie Norman Sveriges första guldskiva för Käre John. Och 1958 var hon den första att representera Sverige i Eurovisionsschlagerfestivalen i Nederländerna med låten Lilla stjärna. 1958 bildade hon också trion Swedanes tillsammans med Sven Dasmussen och Ulrik Neumann, som snabbt blev en populär trio internationellt. Samtidigt började Alice Babs att spela in barnvisor, vilket 1963 skulle toppas med albumet Sjung med oss mamma, där hon och dottern Titti Sjöblom sjunger sånger ur Alice Tegnérs sånghäften med samma namn och tillsammans med Tegnérs son Torsten. Bland de barnvisor som Alice Babs spelade in tillsammans med dottern Titti finns Droppen dripp, som blev en riktig hit. Och som många trodde var en så kallad trickinspelning, fast det inte var det. Den spelades nämligen in i en tagning. Thank you.
Ja, alltså mamma härmade instrument och hon älskade ju att sjunga ordlöst och hon älskade att improvisera.
Det som från början var en sång som hade legat i Alice byrålåda i några år med en enda rak melodi fick en ny dräkt.
Jag fick den där idén när jag tänkte på dropparna och tänkte då måste vi ju kunna göra så att jag förskjuter tiden lite. Och det fungerade alldeles utmärkt, men det är ju inte alla som orkar hålla då den där första stämman att vara den som leder. Men det klarade Titti väldigt bra.
Jag var väldigt liten när jag sjöng en barnsång och mamma kunde lägga stämmer kring mig. Så jag var 8 år när jag kom hem från skolan en dag och mamma frågade, titta på den här sången, kan du hålla din stämma oavsett vad jag hittar på? Och då minns jag att jag var lite sur för jag sa, ja men det brukar jag ju alltid göra. Men när hon då ville eller bad mig sjunga den här sången och jag tittade på noterna och hon spelade på pianot först. Och jag sjöng den och sen mamma la sig en halv takt efter, bara ett halvt slag efter snarare. Så då var det ju svårt i början. För alla som har pratat i en gammal telefon med eko och det kommer efteråt, då vill man vänta in det där ekot. Så det tog ett tag och vi växlade även och att mamma sjöng först och jag sjöng efter. Och egentligen är det lättare att sjunga efter, men vi enades om att om jag sjunger den första rösten rakt, då är mamma fri att improvisera och jassa lite kring min röst, inte bara komma med efterslaget.
Vissa tyckte under årens lopp att Alice Babs inte var någon riktig jazzsångerska. Och det kommenterade hon så här i Kalle Fridners intervju från 1981.
Nej, jag vet inte. Det beror väl på att jag har en stil som är min alldeles egen. Och det får man väl inte ha. Jag låter inte som Billie Holiday eller som Ella. Kanske lite som Ella trots allt. För det är väl hon som har påverkat mig mest. Men jag lydde ett råd av Louis Armstrong väldigt tidigt när han sa att du ska lyssna på alla men inte försöka plagiera någon. Och det rådet har jag följt.
Louis Armstrong, som hon för övrigt tillfälligtvis sjöng med i en konsert i Sverige på hösten 1949. Hon sjöng också mycket på Gröna Lund och Skansen. Och innan ni ska få höra om telefonsamtalet från tv-producenten Arne Arnbom ska ni få höra henne i Villanelle på Skansen 1963 med Bengt Hallberg som hon samarbetade med i många år vid pianot.
Jag tänker försöka mig på. Ikväll säger jag försöka därför att det är så kallt så jag fryser sådant. Och det är en liten fransk sång som heter Villanellen av Delacqua. Je vais passer les rondelles dans le ciel pur du matin. Il allait hâtir des lèvres vers le pays où la ville, vers le pays où la peine, le soleil et le jasmin. J'ai vu passer les rondelles. J'ai longtemps suivi les yeux, les vols de la voyageuse.
1962 ringer det på telefon hemma hos Alice och Nils-Ivar. Det är tv-producenten Arne Arnbom som har en fråga till Alice. Alice, vill du sjunga med Duke Ellington? Alice blir mållös. Vid den här tiden har hon varit borta från scenen mycket länge för att ägna sig åt familjen. Men nu hänger hon av sig köksförklädet, berättar hon i sina memoarer. Hennes gamla dröm från 1939 har plötsligt blivit verklighet. 23 år efter hennes starka konsertupplevelse med Duke Ellington och hans orkester.
Ja, det var Arne Arnbom som skulle göra ett tv-program och åkte över till Amerika med några skivor utav olika sångerskor från Sverige. Och Duke Ellington fick höra min inspelning av Alice and Wonder Band, och han hade då sagt till Arne att henne vill jag ha.
Never treats me sweet and gentle the way he should. I got it bad and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. I got it bad and that ain't good. But when
Alice Babs och Arne Domneros orkester i Duke Ellingtons komposition I Got It Bad and That Ain't Good med text av Paul Francis Webster från albumet Alice and Wonder Band 1959. Titti Sjöblom minns hur telefonsamtalet från Arne Arnbom påverkade hennes mamma.
Hon kom ju till oss i familjen och var alldeles eldologer och berättade att hon hade fått ett telefonsamtal. Duke Ellington skulle komma till Sverige och spela in ett tv-program. Och han skulle också ha en svensk artist med och hade fastnat just för mammas röst. Och så det var ju på önskemål av Duke Ellington när han lyssnat på vad som fanns i Sverige att få samarbeta med mamma. Och då kände ju hon sig kanske redan från början, som jag uppfattade, speciellt utvald. Det var inte de som sa du måste jobba med Alice Babs, det är en som vi tycker är bra. Utan han hade fått lyssna och fastnat för mammas röst. Och det blev ju inledningen på ett samarbete som inte bara som sträckte sig så långt utöver tv-programmet som ju var det enda som var tänkt.
TV-programmet bandades den 7 februari och sändes den 6 april 1963.
Alltså mamma var ju alltid mamma och hon var hemma och allt det här. Men sången betydde så mycket för henne och hon var så medveten om att hon hade, som hon såg det faktiskt, en speciell gåva. Men hon hade också så höga krav på sig att förvalta den. Så någonstans så var det ungefär som att allt det hon har tänkt genom åren fick en mening när de ringde. Och sen dröjde det ju inte länge förrän, utan minsta föraning, februari samma år, så ringer Duke Ellington och säger jag är i Paris, jag ska spela in en skiva. Vill du komma in och komma ner till Paris och spela in med mig? Och då så säger han, eller mamma frågar jag, när då? Ja, då måste du ju åka om 3 dagar. För jag är här nu och jag vill att vi ska spela in den här skivan.
Thank you.
Serenade to Sweden, som Duke Ellington alltså skrev och framförde i Sverige redan 1939 och sen spelade in med Alice Babs 1963 till albumet med samma namn. Här har Duke lagt en matta av ackord och sen stått och pekat åt vilket håll som Alice ska sjunga, berättar Titti Sjöblom.
Och så då styr han hur han har tänkt sig när det är inte bara crescendon och diminuendon, utan om rösten ska improvisera uppåt i höjden eller neråt eller bara ligga stilla. Så han dirigerar och mamma sjunger utan noter, vilket ju är en helt fantastisk känsla för mamma när hon känner att de förstår varandra så väl.
På skivan medverkar Alice också med ett par egna kompositioner.
Det är Strange Visitor och Babsy som mamma spelar piano på också.
Babsy, av och med Alice Babs på sång och piano tillsammans med Duke Ellington och hans orkester på albumet Serenade to Sweden, som alltså spelades in 1963.
Av alla de här skickliga amerikanska storbandsarrangörerna och ledarna på den här tiden i jazzmusikens vagga, kan man säga, så var ju Duke Ellington utbildad. Så han hade ju en kunskap och ett kunnande på ett sätt som han kände igen sig i när han för första gången möter en sångerska som han själv har beskrivit, som har jazzen och bluesen i blodet, men som också har förkovrat sig och utbildat sig. För mamma, hon hade ju börjat sjunga opera vid den här tiden och skolat sin röst och verkligen tagit hand om instrumentet. Så någonstans tror jag att de kände igen sig. Men det viktigaste var ju att, som mamma sa, att hon, när Duke Ellington säger att hon har bluesen i hjärtat och i rösten redan från början, och som han, och just hennes time och rytme, det var ju det han verkligen föll för.
Tänk om man hade haft Duke Ellington på band, sägandes just det. Men i sina memoarer från 1973 skriver han att Alice Babs nog är den mest unika sångerska han känner till.
Hon är koloratursopran, en sopran utan begränsningar. Hon sjunger opera, hon sjunger lieder, hon sjunger det vi kallar jazz och blues. Hon sjunger som ett instrument, joddlar till och med. Hon kan läsa alla noter. Hon läser direkt från noterna och sjunger som att hon hade repeterat musiken i en månad. Varje ord artikuleras perfekt, begripligt och trovärdigt. Alice Babs är drömmen för en kompositör, för med henne kan han glömma alla begränsningar och bara skriva det han har på sitt hjärta.
Och här var det Gunnar Bolin som gjorde Duke Ellingtons svenska röst. Det är också värt att veta att Alice också började att ge kyrkokonserter tillsammans med kyrkomusiken Åke Levén 1963. I början av det året spelar alltså Ellington in för svensk TV och intervjuas då av televisionens Sven Lindahl. I den intervjun berättar Ellington att han i tonåren funderade på att bli bildkonstnär, men att musiken tog över, men att han då fortfarande hade stora drömmar om att en dag måla. Och då Sven Lindahl frågar honom om han aldrig blir trött på jazz, svarar Ellington: om jag blir trött? Jag blir aldrig trött på musik.
Do you never get tired of jazz?
Get tired? I never get tired of music. No, music is my life. That's it. You either listen to it, or you write it, or you play it, or you listen to it. And no matter whether you write it or play it, you still listen to it. Listening is the big thing in music.
Musik är mitt liv, svarar Ellington och fortsätter. Antingen lyssnar du på den, skriver den eller spelar den. Men vad du än gör, lyssnar du på den. Det är det stora med musik, att höra och att uppleva den. Duke Ellington och Alice Babs framträdde tillsammans alltså i svensk TV och spelade in albumet Serenade to Sweden 1963. Men sen dröjde det till januari 1967 innan de konserterade tillsammans igen. I Malmö närmare bestämt. Då frågade Duke om han fick komponera för henne i sin andra kyrkokonsert. Alice blev både rörd och lycklig och accepterade med glädje, skriver hon i sina memoarer. Uruppförandet av Wellingtons andra kyrkokonsert i The Cathedral of St. John the Divine i New York den 19 januari 1968 var en stor händelse. Det kom tusentals människor för att lyssna, inne i kyrkan som blev fullsatt och utanför. Och var det största som Alice Babs hade varit med om?
Ja, det var nog det största, det måste jag säga. Men det har aldrig heller tidigare har jag varit så skärrad. För att när jag kom till New York 11 dagar innan konserten, och då tyckte jag, då hade jag ganska god tid på mig. Då var Duke inte i New York, visade det sig. 2 dagar senare kom han, och då fick jag den första sången. Det var TGTT. Och den repeterade vi hemma hos hans syster, och det var då jag nästan kunde sången med en gång. Det var underligt faktiskt. Jag läste den alltså direkt från bladet, för det var så naturligt så som han hade skrivit det i mitt tycke.
Sen fick hon en ny sång varje dag, så det blev 8 sånger som hon repeterade som att hon skulle sjunga dem själv. Men 4 av sångerna skulle visa sig vara på kvartett.
Så att för mig blev det där en otroligt spänd tid. Och det gjorde att när Nisiva ringde mig från Sverige och jag ringde honom, så hörde han att jag inte lät som vanligt. Jag höll nästan på att få ett nervsammanbrott. Jag tänkte, det här har jag satsat allt på ett kort och det kommer att gå åt pepparn alltså. Mm. Så han kom över. Och det mest otäcka var också att när vi repeterade, där repeterade verkligen Duke en hel vecka med orkestern. De saker som han redan hade klarat, de stora arrangemangen och sådana saker. Men mig repeterade han aldrig. I'm not worried about you, sa han. Men jag var naturligtvis själv väldigt orolig och ville repetera lika mycket som alla andra. Men han slet med körerna och han slet med vissa partier för orkestern. Och jag var verkligen hemskt olycklig. Men konserten blev oerhört lyckad. Den blev helt fantastisk.
Alice Babs lovordades av kritikerna. I exempelvis The New York Times talade en John S. Wilson om hennes röst som ett magnifikt Ellington-instrument. Rent, fylligt, förbluffande smidigt, skrev han. Och det talades också om hennes unika artisteri. Också när det gällde det album som började att spelas in direkt efter uruppförandet. Det blev också en tredje kyrkokonsert i Westminster Abbey i London den 24 oktober 1973. Då var Ellington mycket sjuk. Han avled i New York den 24 maj 1974 i en ålder av 75 år. Efter Ellingtons död fortsatte Alice att sjunga sporadiskt några år. Men därefter flyttade hon till Spanien där maken Nils Ivar hade jobb. Hon hade redan som liten beslutat sig för att sluta sjunga när hon hade fyllt 50, vilket hon alltså gjorde samma år som Ellington dog. Hon ville sluta på topp, berättar Titti Sjöblom. Alice var också hovsångerska och bland hennes sista framträdanden som sådan finns kronprinsessan Victorias dop. I slutet av 90-talet gjorde Alice Babs en comeback med Charlie Norman och fick åter en guldskiva tillsammans med honom för albumet Swing Time Again. Alice Hildur Sjöblom med artistnamnet Alice Babs avled den 11 februari 2014 i en ålder av 90 år. Av alla musiker som har betytt mycket för henne var det kanske inte överraskande Duke Ellington som hade betytt mest, berättade hon här i Sveriges Radio 1981.
Ja, det är han definitivt, och jag är ju så glad att jag så tidigt upptäckte honom. Han har ju varit min lärare, jag kallar honom för my maestro. Mm. Och han har påverkat mig kolossalt, det hör man när jag själv gör mina melodier. Och hela mitt sätt att improvisera, det är ju definitivt inspirerat av hans musik och hans musikers sätt att spela och uttrycka sig.
I slutet av sitt liv skrev Duke Ellington en sång till Alice Babs. Den kom att heta There's Something About Me. Och den ska ni nu få höra som avslutning på den här berättelsen om hennes livsresa av och med mig, Berit Nygren. Sången framfördes första gången i Malmö 1973 med henne, pianisten Nils Lindberg som också hade gjort arrangemanget och Rolf Eriksson som solist på flygelhorn, tillsammans med Ellington och hans orkester. Och här berättar Alice om hur hon fick med sig sången från ett besök hos Ellington.
Då hade jag en liten bandspelare med mig som han bad mig att sätta på, eller rättare sagt han sa till Nils Ivar, sätt på den här bandspelaren för jag vill ge Alice en sång. Och så satte han sig själv i flygen och spelade och sjöng, så den var inte ens nedskriven.
Something about this little gent that I simply adore. His wisdom and a lot of nonsense I've never heard of before. He's my genius. Not around to map my course, I don't navigate too well. There's something about me without him that I don't recognize. I'm a stranger to my in my own eyes.
let's face it, there's something about me without him that is not me. There's some